Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan med mig Peter Esse och dig Kristoffer Gullin.
Hallå, hallå Peter.
Hur har din vecka varit?
Det finns inget bra sätt att säga det här, men den har varit ganska usel faktiskt.
Oj då.
Jag åkte tåg och blev av med massa kamerautrustning. Så att nu sitter jag med polisen och försäkringsärende och allt möjligt. Så att det har inte varit världens bästa vecka.
Nej, du skulle vara och åka till och kolla på ET5, va? Touring.
ET5 Touring. Jag ska prata lite om den i senare avsnittet här nu. En elbilskombi. Äntligen är de på G nu.
Ja, det är ju så att jag är ju känd fördomsfull mot Göteborg. Och det här var ju inte bra för mina fördomar.
Det här var ju Stockholm.
Jo, men det var till Göteborg.
Ja, det var till Göteborg. Mm. Min fördom är mot allmänt kollektivtrafik, känner jag bara.
Just det är bättre att köra elbil. Åka bil, ja precis. Det är inte alltid en jätterolig, det är inte jätterolig väg mellan Stockholm och Göteborg, oavsett om man åker bil eller tåg, det kan vi konstatera. Jag har varit mest på flyget då, va? Och jag har lämnat kamerautrustning lite överallt utan konsekvenser. Men så är det, jag har varit i Tyskland också. Det är väl inget ont som kan hända där, kan jag tänka mig. I alla fall inte på Green Tech-mässor och festivaler som jag har varit och hängt på. Vi ska prata om en hel del sådant relaterat. Vi ska prata om saker som har hänt i Allmänna reklamationsnämnden. Vi ska prata om Easy har svarat. Vi ska prata om Kia EV9 som vi inte riktigt förstår alls vad som händer där. Vi ska prata om Audi Charging Hub och vi ska prata om just ET5 Touring och EL6. Men vi ska också tacka veckans sponsor i form av Kempower.
Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modulära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com/sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
Tack för det, Kempower. Vi har en rättning innan vi går in på snabbisarna. Det tenderar att vara så när man umgås med Audi-folk nämligen. Så kommer de där och säger, ja vi lyssnade på podden här och ja, en liten feedback. De låter hälsa att, kommer du ihåg det Kristoffer, när vi pratade om EL7 som har den här ganska mysiga belysningen?
Ja.
Och då nämnde jag att Audi är raka motsatsen, det är ju liksom ett streck så, det är väldigt hårt. Så. Men de låter hälsa att det finns ett belysningspaket att köpa till så att det blir även lite mjukare, mer ambilight liksom.
Att det är klart att det är ett tillval.
Ja, det är det.
Tyska bilmärken och tillval.
Det är ett tillval, absolut. Det kommer vi inte undan. Det gör ju också att jag själv ska börja kolla in konfigurationen på min egen Audi Q8 då, som ju inte ens är påtänkt i fabrik. Och se om jag verkligen har med det här ljuspaketet. Men vi har andra som har problem med förseningar på bilar. Och det har kommit upp i Allmänna reklamationsnämnden. Och det handlar om en Marvel.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
För det var en herre som heter Henrik L som beställde en Marvel R en gång i tiden. Det är väl en bil du gillar?
Ja, vi ska inte överdriva allt för mycket. Det är nog den MG jag tycker är sämst om.
Okej. Ja, det var så det var. Ja. Han köpte bilen, beställde bilen den 24 november 2021 och den levererades den 27 september 2022. Det är ju inte ens ett år efteråt ju, men visst. Han har en annan uppfattning än hur din bil i frågan om förseningen är skälig eller inte. För det handlar nämligen vad man kan förväntas vid köpet här. Och Henrik L. han begär skadestånd för kostnader på 5671 kronor och 23 öre. Och det handlar framförallt om majoriteten av detta är bensin för nästan 4800 kronor. Och sen så 904 kronor för räntekostnader orsakade av försenad försäljning av den bil han tidigare hade ägt. Och han har ju en viss poäng här att om ett bolag gör någonting dumt, va, så ska den stå för de kostnaderna vi har. Det är ju inga konstigheter i detta.
Det här var ju också någonting som var väldigt populärt uppe på tapeten när privatleasing var jättestort just i runt 2021-2022 när det var så extremt stora förseningar. Det var ju många som pratade om skadestånd mot återförsäljarna.
Just det. Och vi är ju här nu i detta, den här rangen. Och man kom ju då överens i avtalet att det skulle levereras under kvartal två då. Men i början av mars 2022 så blev då Henrik meddelad att det var fördröjt. Och han blev erbjuden att hoppa av affären utan några konsekvenser. Men han begärde då att den skulle fullföljas. Men gick med byta av färg inblandat här på något sätt. Han meddelar dock att han inte godkänner någon försening utan kommer att kräva skadestånd då, enligt konsumentköplagen. Sen skedde leveransen då i september, så att det var då en ganska så stor skillnad då mellan kvartal två då, och september. Hirin Bil menar att förseningen ligger utanför deras kontroll och därmed så gäller inte då liksom konsumentköplagen på det sättet. Allmänna reklamationsnämnden konstaterar helt enkelt att man avslår Henriks krav. Man, trots att då det argumenterades för från Henriks håll att det var känt att covid ställde till bekymmer med både halvledare och hamnar och container och allt vad det är liksom i Kina. Och menar då att det här var känt redan vid beställningen och då borde man kunna förutse den här förseningen. Men Allmänna reklamationsnämnden menar då att covid ställde till det något så frenetiskt runt om i världen och att det är faktiskt ingenting som går att din bil kan inte belastas för det och därmed avslås kravet. Så det var ett av de få besluten som vi har tagit upp från AN som faktiskt är till kundens nackdel. Men där har ni det.
Jag tror att många återförsäljare gav en lättnadens suck när det här beslutet kom. För att det finns ganska många bilar, och jag tittar framförallt på ett specifikt bilmärke som har valt att inte leverera bilar i Sverige. Där, ja men Hyundai.
Jo.
Och det hade kunnat bli väldigt dyrt för återförsäljarna om det hade blivit ett annat utslag.
Mm, det hade det onekligen kunnat bli. Sen är ju frågan om Hyundai-förseningarna är utanför deras kontroll. Med tanke på att det har levererats bilar till andra delar.
Jag tror att det är utanför återförsäljarens kontroll. Jag tror att det är centrala Hyundai.
Jag ställde frågan i ett annat ärende som vi ska ta upp nästa vecka. Som jag fortfarande håller på att reda i här. För jag får inte riktigt svar från alla delar. Men det var en som har fått... han skulle ladda bilen 2 timmar. Och det slutade med en räkning på 11 000 kronor. Så vi håller på att reda ut. Och där ställde jag frågan. Vem ska man kontakta i det fallet? Vem ska man liksom dra för Allmänna reklamationsnämnden om det kommer så långt då? Är det den som är betalningsoperatören som i detta fallet var Parkster, eller ska man gå på markägaren som i detta fallet Uppsala kommun faktiskt? Eller var ska man gå då? Och svaret från Konsumentverket var väl att jag kör allihopa. Var väl kontentan av den liksom.
Okay. Precis. Det kan bli intressant.
Dra allihopa, ja. Nej, men för det kan vara jätteviktiga grejer vem man egentligen ställer sitt krav mot i de här sammanhangen. Just i en bilvärlden också, där det ofta numera är så att återförsäljaren inte är en återförsäljare, utan den är bara ett leverantör, eller ska säga en showroom och sen någon form av
leverantör bilen där. Eller
alltså, liksom, ja, ja, så. Leverantör indikerar ju sig att det är där bilen kommer från. Men ja, det är ju som i Mercedes till exempel, så köper du alltid bilen från Mercedes. Inte det du tror kanske återsäljaren. Och i BMW är väl likadant har jag fått för mig. I vissa fall i alla fall så säljer de direkt till slutkund. Då. Och det är även så på G från så att det var färdigförhandlat för Audis del i Tyskland också. De ska också byta till den agentmodellen då. Just det, agent var ordet. Återförsäljaren går från att vara återförsäljare till att vara agent. Vi har ju haft lite relevans också när vi kommer till Easy då, som är vår nästa punkt här. Det är också uppe faktiskt anmält till allmänna konventionsnämnden av flera som vi håller på att följa. Vi har inte fått något slutgiltigt beslut i den frågan ännu, men det är nära om jag förstått saker rätt. Men Easy själva har ju svarat till Elsäkerhetsverket hur de ska då åtgärda de här boxarna som redan finns installerade ute hos svensken. Det är ju nämligen så här att det finns lite olika parallella saker som händer här. Easy Home, den laddboxen, den kommer aldrig få säljas mer. Alltså den kommer de inte kunna fixa någonstans i Europa här nu. För det, norrmännen hade ju chansen då, alltså norska motsvarighet till Elsäkerhetsverket hade ju chansen att stoppa det här då. Det vill säga att försäljningsförbudet inte skulle gå igenom i hela EU och EES. Och EU och EES är ju EU och kan vi EES-länderna, Kristoffer? Det är ju Norge då, naturligtvis. Ja. Och det är ju är det Island kanske?
Island.
Kan vi tänka oss det, va? Ja. Och sen så måste det ju vara Liechtenstein också. Det är jag helt övertygad om.
Ja, vi har ju Schweiz är inte med i EU.
Schweiz är inte heller med i EES, ska sägas. Så de är inte med i någonting, men när vi säger då i de här sammanhangen EU och EES, så är det. Jag fick faktiskt upp listan här samtidigt som jag pratade. Det är Island, Liechtenstein och Norge ihop med EU-länderna. Det är därför vi också säger så här att Sverige har ju alltid den näst tyngsta elflottan i Europa, säger vi ju. Eller EU, med undantag Liechtenstein som har ännu tyngre. De har ännu mer lyxiga bilar. Vi har ju bara tunga bilar för vi kör runt i Volvo V80. V80, vad säger jag?
Volvo V80 alltså.
Den har nu aldrig funnits. Volvo 850 tänkte jag. Och sen V70. Så. Ja, i vilket fall som helst så hade ju då norrmän en chansen då, så att säga, från myndighetshåll att granska det här också. Och egentligen säga till svenska Elsäkerhetsverket, nej, det här har ni fel. Och så på så sätt skulle man då kunna hindra försäljningsförbudet av Easy Home i hela EU plus Norge, Island och Liechtenstein. Men i och med att norska Elsäkerhetsverket inte är korrupta då, så kom man ju fram till exakt samma slutsats då. Man till och med skrev att vi hade verkligen hoppats att svenskarna hade fel då, men vi kan inte komma fram till någon åsikt eller beslut än det som redan är gjort, och därmed så gick försäljningsförbudet igång då över hela EU och EES den 15-16 juni. Sen så ska det ju, och detta var ju liksom byråkratiskt då, sen ska ju varje myndighet köra igenom det i varje land också. Och där konstaterar norrmännen att de kommer i alla fall vänta tills svenska förvaltningsrätten har sagt sitt då. Det kommer ju med all sannolikhet att inte som förändrar då det här beslutet ifrån Elsäkerhetsverket. Och anledningen att vi är ganska säkra på det är ju att man inte upphävde det temporärt då. För det kan man göra. Man kan upphäva beslutet temporärt om det är troligt att det kommer att förändras. Eller att det är osäkert att det kommer förändras. Och beslutet är till så himla stor nackdel för bolaget. Och det får man ju säga att det här beslutet är ju till himla stor nackdel för Easy. Men då måste det också vara i kombination med att det kan vara lite osäkert om det här domslutet. Och det verkar ju då att det inte är det. I vilket fall som helst så har då, och det är ju liksom boxar framöver då, så att de boxarna kommer inte få säljas framöver. Men får lösa den biten så har ju Easy tagit fram en ny laddbox då. Kan vi gissa att den använder komponenter ifrån de stora lager de har, de gamla? Jag vet inte, det är bara en gissning. Men vad jag inte gissar är att de har ett förslag på lösning på de existerande installerade boxarna. Och denna lösningen, Kristoffer, hur ska de lösa det?
De ska byta ut alla laddboxar och skicka ut elektriker. Nej, vänta. Det var så. Nej, så var det inte. De ska skicka ut ett klistermärke, så var det. Så var det.
Oj, ja, det är, man får ironera, det låter som någon, om man urinera och ironisera på samma gång. Man får ironisera lite, för det här är så konstigt nästan. Svaret på frågan då från Elsäkerhetsverket, de hade 11 punkter som skulle åtgärdas. Det är att på de stora punkterna, det vill säga det här med att sakna en UFIS-brytare, extern UFIS-brytare, så är svaret att vi hävdar fortfarande att det inte behövs. Okej, okay? Då anser man att det är löst. Och detta är ju liksom själva en av kärnfrågorna. På frågan om till exempel IP-klassning så är man överens med Elsäkerhetsverket att det skedde ett misstag där ifrån ISIS håll. Man skickar in fel testprotokoll på fel laddare, så den gick ut, eller den punkten är faktiskt borta. Det här med problematiken med IP-klassningen, det vill säga väderskyddet.
Och bara för att vara tydlig där, det var så att Easy Home är IP55-klassat, precis som de sa, bara att de sa inte det till Elsäkerhetsverket.
Man sa till Elsäkerhetsverket att boxen inte hade klarat IP54-klassning.
Precis, men den gör det.
Det vet man inte, för det är inte testat.
Nej, okej. Okay.
Men det var inte heller det som... Det här är jättekomplicerat. Hela den här IP54-klassningsgrejen, det var bara ett resultat av att Easy hade skickat in papper när de skulle svara på massa andra saker. Så skickade de in testprotokoll som visade att boxen inte klarade IP54. Men Elsäkerhetsverket har aldrig testat det själva.
Okej. Okay.
Eller ja, Elsäkerhetsverket testar ingenting, men de institut som Elsäkerhetsverket använder sig av. Och nu då, och det enda som har hänt är att man har konstaterat att nej, det testprotokollet, det var fel, så vi stryker det. Men det är inte så att den är testad för IP-klassning. Men det är också så att boxar behöver inte vara IP54-klassade, det räcker med att de är IP44-klassade. Så det där är ju ingen... Alltså, det är ju, men det kanske inte är den boxen man ändå ska sätta i ett sågverk där det regnar liksom. I vilket fall som helst så var det, man anser också att de här, för det var ju Easy själva som hade skickat in att avstånden till mellan reläna är för korta. Och det anser man att man nu har skickat in nya testprotokoll som visar att de inte är det. Det där tycker jag är lite fascinerande. Det där tycker jag är mest fascinerande. För det är så lite så här, men är det för kort avstånd eller är det inte för kort avstånd? Ta fram en linjal liksom.
Ja, det var det jag tänkte säga. Har inte det med fysikens lagar att göra? Kan man skriva om fysiken?
Ja, alltså... Ja, nej, den måste jag gräva djupare i då. För det vet jag faktiskt inte exakt hur det där... För det var ju också en sån grej som aldrig testades, utan det var bara Easy själva som visade att det var för korta avstånd då via testprotokoll. Och nu har man skickat in nya testprotokoll. Okay. Ja, det ska sägas att den här rapporten då som man skickat in, den är ju extremt sekretessklassad. Så det är mycket, mycket sådana här svarta rutor över olika information. Man begär ut UFO-dokument från Pentagon. Liksom. Det är bara svart överallt. Så det kan ju finnas saker där som förklarar det här. Men det är inget som vi har läst. Då har man löst vissa då, så kallade hårdvaruproblem med nya testprotokoll som visar att det inte är hårdvaruproblem. Man har löst här med UFIS-brytare genom att fortsätta hävda att det här är inget problem. Och sen har man då löst alla andra problem med bristande dokumentation och bristande märkning på den med att då uppdatera dokumenten, och sen inom 9 månader från och med nu så ska man också ha skickat ut klistermärken med bättre märkning till alla Easy-ägare, så man kan sätta dem så man ser då vad det är för typ av specifikationer på den. Det här är ju extremt förenklat, men här tror jag att man kommer framförallt inte acceptera svaret om jordfelsbrytaren. För det är det som har varit kärnan i det här hela tiden. Och alla andra då, jag återupprepar då, det finns många som säger ja, men liksom Zaptec Go och Wallbox Pulsar, Heringe Pulsar Plus. De är ju typ samma konstruktion, sådär, lite förenklat. Jo, fast de skriver i sin installations att du ska ha en extern UFIS-brytare. Så att det har
och
ju installerats.
Det vägrar Easy lägga till på sin Easy Homebox.
Alltså vägra, det är väl kanske någonting de kommer få göra på sin nästa Easy-laddbox, men Men det finns ju en anledning varför den har varit så mycket, väldigt mycket billigare. Det har ju inte liksom, du har ju kunnat sälja den här som ett paket utan den här externa UFIS-brytaren med DC-skydd då, som krävs också. Och det är inte jättebilliga grejer. Många elektriker har ju vetat bättre då och sagt till kunden att jag får lägga till 1000 spänn här för att vi behöver installera liksom en extern UFIS-brytare. Så det är väldigt många som har gjort det. Men Easy, ja, den kan bli tuff, kan den bli. Den kan bli väldigt tuff faktiskt för Easy. Jag har återigen sökt Easy för att få svar från dem direkt. Tredje gången nu som jag försöker kontakta dem. Eller försöker kontakta dem. Jag har ju kontaktat dem. Men jag har inte fått någon bekräftelse på att de vill ställa upp på intervju. Nu är det dags Easy att göra det. Nämligen för att ni måste berätta hur ni tänker här. Ett annat bolag som måste få berätta hur de tänker. Det är hur man kan skänka bort världens största, höll jag på att säga, Kia EV9. Kristoffer, vad är det som händer?
Skänka bort det kanske att ta i. Det är fortfarande väldigt mycket pengar. Men Kia EV9 nu då har ju släppt sitt pris, och när vi pratade om den sist då sa jag att tänk om de kan komma under 900 000, då kommer de ju göra succé med den här bilen, och speciellt om det är så fullutrustad med GT Line-paket och allting vad Kia nu har. Och nu har vi alltså fått priset på Kia EV9 som landar på 870 000 kronor, och då är det för en fyrhjulsdriven version med GT Line-utförande. Vi har alltså allt lull som vi behöver och vill ha redan i det där priset.
Det är alltså den fyrhjulsdrivna som kostar 870.
Ja, det är den enda versionen som kommer i början här. Det kommer ju komma andra versioner så småningom också.
Jag tror att det var den rear bakhjulsdrivna som kostar 870, så nu blir det ännu, nu är det ju nästan så att man får pengar liksom.
Ja, det är ambitiöst sagt, men
notera nu att jag är ingen liksom, jag är inget Kia-fan liksom, sådär. Det här att,
nej, du kör Audi.
Ja, det gör jag ju, men alltså jag har ingen emotionell koppling till Kia, så att när jag säger på det sättet så betyder det ännu mer hur billig den här bilen är.
Ja, alltså om vi bara, vi har ju redan gått igenom det här, men alltså 0-100 på 5,3 sekunder, batteri på 99,8 kWh, VLTP på 465 km. Jag menar, det är ju inte super mega stora specs, och 465 km VLTP, det är ju inte jättelångt så. Men det är ju som sagt en 7-sitsig bil, och det kanske är det som framförallt folk som tittar på den här bilen behöver.
Mm.
Sen har den ju alla massa godbitar, 2,5 ton dragvikt, vehicle to load och sådana godingar.
Mm.
Det är en fantastisk bil.
Det är en fantastisk bil. Jag gillar ju hur den också är 3 cm kortare än Volvo EX90, men längre mellan hjulen. Det är intressanta proportioner.
Kia och därmed Hyundai också då, har ju verkligen lyckats med att trycka ut hjulen i hörnen.
Ja, verkligen.
Alltså, Hyundai Ioniq 5 tror jag har en så här hjulbas på 3 meter eller någonting, vilket är helt rubbat för den storleken på bil. Det är det som gör att den ser så liten ut på bild, men är så stor.
Ja.
Och hela den koncernen har ju verkligen lyckats med elbilsplattformen. Och just att de kör 800 volt-systemet, det är supersnabb laddning.
250 kilowatt va?
Ja, precis. 250 kilowatt. Och det ska ju räcka. Och den hastigheten behövs ju när du har ett 100 kilowattimmars batteri. Tro mig, jag har 91 kilowattimmar i min bil och maxar 150. Det tar lite tid.
Ja, det är så. Om den är uppe i 250 kilowatt så kommer den ju kanske ha en genomsnittlig laddning på, och vi är 800 volt system då, så inga Tesla laddare här mina vänner. Så jag menar, den kommer ju ligga över 150 kilowatt som genomsnitt då, förhoppningsvis. Och då,
det kan jag tänka mig.
Det går ju snabbt, alltså det är ju den här snabbt in snabbt ut liksom. Får Q8 en rival där.
Jag bara tänker att har man 4 ungar som sitter bak i bilen innan man har lastat ur dem och i dem igen, då har man ju liksom laddat upp till 80-90%.
Ja, visst är det så. Däremot så ser vi ju en, alltså jag sitter och kollar, jag tycker det är mest spännande den här bakhjulsdrivna varianten. Den, enligt specifikationen här, så har den alltså en motorkraft på 150 kilowatt. Det är ju nästan så jag inte tror på det. För att 150 kilowatt Då är vi nere på Cupra Born och Volkswagen ID3.
Ja, ID4 har också 150.
Just det, just det.
Men i början här så är det ju bara den fyrhjulsdrivna GT Line som kommer finnas att köpa i Sverige.
Ja, jo, jag vet. Men ändå, det är ju en... Jag menar, den... Jag tycker ändå det är så liksom det här vad som prioriteras. För om vi nyss pratade om Q8 e-tron då, som vi har lite mer kraft än så, så pratar vi nu då om en bil. Om vi då pratar om den bakhjulsdrivna. Så enligt specifikationerna som jag ser här, då har den alltså en acceleration 0-100 på 9,4 sekunder. Alltså du kommer ju få en långtradare i röven när du försöker köra ut motorvägen där, liksom. Om det stämmer.
Fast hur, om du har en 7-sits i buss idag, då är det ju 10 sekunder. 8-10 sekunder, så att det är ju ingenting.
Men det är det jag menar, liksom, att det här är ju bilen som är för alla andra än de som vill ha liksom en 7-sits EX90 till exempel, som ju har en ganska så mycket större motor om man så vill. Så att det är ju kul att den här typen av bilar också kommer. Att det inte bara handlar om kraft och dyra fyrhjulsdrivna bilar, liksom. Så att det var en cred till Kia. Jag vill se bilar som har lite mindre tunga specifikationer, och jag skulle vilja se den här bilen med ett mindre batteri också.
Det kommer gissningsvis komma, jag har ingen aning på det just nu, men det känns ändå som att nu har man ett bra svar när någon frågar vilken 7-sitsig bil ska jag köpa.
Yes.
Alltså, det man har behövt svara tidigare, det är så här, vänta på ID.Buzz 7-sits som kommer någon gång. Kanske.
Precis. Det ska ju också sägas att när det kommer till vikt då, så vad väger den? För då kunde vi nyss konstatera att, då, att den här 150 kW motorn då i Cupra Born och Volkswagen ID.3, det händer ju lite där. Den väger ju, de två väger ju 1,8 ton då, medans vi har EV9. Jag vet, den är ju alldeles för oroväckande jämna siffror här, alltså 2500. Det är precis som att någon har copy-pastat ifrån dragvikten där. Men
det är väl bara siffror som vi har från liksom pressmaterial än så länge.
Ja,
det är ju ingen som har fått ta tag i bilen, så att säga.
Nej, det är ju så. Absolut är det så. Volvo EX90 då kan vi konstatera väger 2,8 ton då. Så det är rätt, så att det är klart, Volvo EX90 behöver ju rätt mycket mer kraft för att flytta den containern från Göteborg.
Har ju också större batteri än vad Kia har.
Just det, så är det ju. Så är det ju. Men det, du har ju rekord på, jag kollade på det här med hur långt de kommer också. Och nu har jag inte VLTP på den här. Vad hade du för VLTP på den här fyrhjulsdrivna?
Enligt alltomelbil.se så är det 465 kilometer.
Okej. Okay. Intressant då. För då skulle ju... Hur kan, nu är det ju mycket här. Vi är ju en par som försöker hålla oss till siffror. Men det är klart, när de inte alls går ihop. Skulle den... bakhjulsdrivna har lägre VLTP då på 451.
Jag vet inte den bakhjulsdrivna, för den säljs inte i Sverige, så jag har inte pluggat på
den. Nej, jag vet. Men det har jag. Det var en retorisk fråga, så att säga. För att det har jag, och det är på 541. Oavsett det, så det kan vara lite så att det inte stämmer. För jag har en sån här favoritsiffra som ingen annan kör. Som vi har bråkat om lite off the record. Och det är den här VLTP motorväg i minusgrader. Det är en sån här siffra som går att ta fram då. Till exempel om man går in på Volkswagen eller Audi där, så har de så att man kan slå in lite olika.
Finns även hos Peugeot och andra
Peugeot
märken.
Ja, ska sägas. Det är bra public service här, vet du.
Ja, måste vi vara noga med.
Vi kanske ska ha koll, exakt koll på den listan, för det är någonting som jag menar är ett krav på för biltillverkarna att visa. För det finns ingen annan rimlighet. Den ska visas, och den ska visas framme vid när vi konfar bilarna. I vilket fall som helst så ligger då Kia EV9 då. Jag kommer ju säga Kia EV6 fel så många gånger där. Den ligger alltså på 330 kilometer, alltså 33 mil. Och en stor 7-sitsig SUV.
33 mil minusgrader motorväg.
Det där är ju awesome alltså.
Frågan är hur bra det stämmer å andra sidan. Så.
Jag har ju gjort lite tester då mot just den. Och så här. Nu kommer jag ihåg varför den är så irrelevant. Den stämmer om du tar bort minusgraderna. Så är det ja. Den VLTP i minusgradig motorväg korrelerar ofta ganska bra med svensk motorvägsfart i plusgrader. Där har vi den. Alldeles för avancerat för att ha en liten snabbpunkt här. Men oavsett det så kan vi då baserat på den kunna oss tro att vi kommer i en normal svensk väder 33 mil på motorväg med ungar där bak som behöver kissa betydligt oftare än så.
Ja, men runt 30 mil svensk motorväg, det kan jag mycket väl tro på.
Ja. Ja,
absolut.
Och jag menar 30 mil, herregud. Jag fick tips för övrigt från en som har jobbat på räddningstjänsten att han drack aldrig i bilen vatten. För han meddelade att oftast, jag vet inte, får fakta kolla detta vid ett annat tillfälle. Oftast beror dödsolyckorna på att urinblåsan spricker.
Va?
Om du krockar.
Jaha.
Ja, alltså det är inte bara att den spricker för du kissnur.
Jag kände bara, hur vanligt är det? Men okej, om man krockar. Ja. Ja.
Om man krockar, och alltså även om det inte var något annat egentligen livsfarligt, så är du kissnur och krockar så är det stor risk för att urinblåsan spricker, och med det så finns du inte mer längre. Jag har varit i Berlin och laddat bil.
Hur var det då?
Och det var en upplevelse. Det var en upplevelse som heter dugare.
Det var som att åka in på kormojen här och koppla in en 50 kilowattare. Nej. Eller? I ett mörkt industriområde.
I ett mörkt industriområde. Jag blev inbjuden. Jag var inbjuden av Audi faktiskt till Berlin Green Tech Festival, och det var väl det närmsta E-Car Expo man kan komma egentligen, med provkörningar av bilar och så. Men däremot så var inte utställarna biltillverkarna i sig, utan det var några provkörningar framförallt från bilar ur Volkswagen-koncernen. Utställarna var Audi själva till exempel, men vi hade också Lufthansa, vi hade Shell. Och det var bara så här, Shell, detta nersilade oljebolag som inte ens Lego har logotyper på längre. Det hade de innan de hittade på sitt eget oljebolag att sätta på sina Lego-bitar där, om man byggde en Mack. Det var alla de här storsmutsarna så att säga. Alltså bilindustrin är ju en stor del av att smutsa ner planeten. Flygindustrin är det och oljebolagen är det liksom. Det var alla de här då. Men samtidigt så visade man upp hur man driver utvecklingen framåt. Så själv stod ju där med sina laddare som de liksom bygger runt omkring. Det finns ju någon sån här jättestor elbilsmack i Norge, va, som själv driver, som bara har som bara har laddare under tak och allt, jättenice. Allt om elbil.se, jag har skrivit om den. Lufthansa då naturligtvis gör ju sitt så för att minska på klimatpåverkan är jättestor inom flyget. Och Audi själva då, som var en av huvud, inte så mycket arrangörerna kanske, men huvudutställarna, de visade upp hur man, det är ju staten på någonting, man visade upp nämligen hur säkerhetsbälteshållarna, alltså den du klickar säkerhetsbältet i Audi Q8, de är 100% återvunnet material. Och det är alltså 100% återvunnet material från bilarna då. För vi hade en hel utbildningsinsats där om hur svårt det är med återvinning. För att det här med plaster och sånt är ju väldigt olika. Det vill säga när vi lägger allting i samma plast. Men det är väldigt mycket olika plaster. Och varje gång det där blir fel så degraderas materialet. Och det är samma sak med aluminium och andra metaller. Men kan man skapa en så kallad closed loop, det vill säga att man ser till så att billyktor får bli billyktor och bilchassin får bli bilchassin, så degraderas inte materialet. Så liksom hela kontentan av Berlin Green Tech Festival var att det finns nog en framtid faktiskt för planeten, men då gäller det att hela industrin lyckas med sin återvinning. Det vill säga att framtidens bilar ska inte byggas av nytt material, utan ska byggas av gamla bilar som har gjort sitt. Och hela det här tänket då har man tagit vidare till Audi Charging Hub. Och det ska sägas att du har lite i smyg testat detta utan att knappt veta om det.
Du som är jag.
Du som är du. Kommer jag precis.
Nu blir jag nyfiken. Jag börjar direkt tänka på alla möjliga olika laddare som jag har varit på.
Ja, precis. Nej, men du var ju där uppe i strax norr om Hallandsåsen, eller så här. Jag kan inte geografi ovanför Skåne.
Helt värdelöst, du är.
Vad hade Audi sina temporära laddstationer som du testade?
Ja,
jag
testade dem i Sveg, vill jag minnas. När jag åkte från Åre.
Just det. De har ju sina så kallade Power Cubes som kombinerar laddaren. Och det är Hypercharger för övrigt. Yep. Som känns igen ifrån Recharge har de i Ljungby, vet jag. Och vi har OKQ8, nej förlåt, Circle K har de i Linköping bland annat.
Circle,
och så finns det militäret. Ja. Det är ju de som är så här att du måste hela tiden trycka på massa en knapp för att få fram din laddstation och sånt där.
Precis.
Och
där du måste välja vilken laddare du är utan att du vet riktigt vilken kabel som är markerad och så blir det bara jättekonstigt. Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Just det. Så det är de dåliga gränssnittet har man ofta. Dock inte i här då, för de har faktiskt gjort om sitt egna gränssnitt här. Men det är inte det som är poängen, utan poängen är ju att allting sitter ihop i en kub då, ihop med batterier. Så att laddaren får sin effekt ifrån batteriet, får sin ström då ifrån batteriet. Och batterierna är ju uttjänta Audi e-tron-batterier. Och det ska sägas, oj, i Audi e-tron har inte funnits så länge, hur kan de vara uttjänta? Nej, det är alltså uttjänta batterier från testbilar som de har kört sönder där i Ingolstadt. Och det som de sa, jag kommer inte ihåg exakt procenten där, men vi pratar ju om när batterierna är, och det kan ju också vara batteri som inte är uttjänta utan det är bara att bilen.
Ja, liksom. Precis, det är så jag har tolkat det liksom.
Exakt, men det de har konstaterat då är ju att när de här batterierna inte duger för bilarna längre, då har de ju så här 80% kapacitet kvar och då duger de fantastiskt till det här. Och Audi Charging Hub är så mycket mer än att de bara satt ut de här Power Cuben sen, så som man gjort för Kristoffer då, så han kunde ladda i Sveg. Utan själva Audi Charging Hub är då fasta platser då, inte temporära, som de bygger upp på parkeringar. Och det de då försöker göra är att de försöker hitta platser där det finns mycket Audi-ägare. Inte helt oväntat. Och det vet de på grund av att de har ju data, anonymiserad data på vad deras bilar befinner sig. För det är ju en del av när du kopplar upp. Jag kan ju själv se var min bil befinner sig, så att säga. De var väldigt noga med att säga att det är anonymiserat.
Det förstår jag.
Så de har hittat det är väldigt viktigt. Så. Då har de hittat en plats i Berlin och de har hittat plats på flera olika ställen i Tyskland och i Salzburg som ju är i Österrike då, precis förbi Tysklands gränsen. Det är för övrigt roligt att när du kör i liksom Salzburgsområdet, då kan det vara så småvägar som liksom går ut och in där, så du liksom passerar gränsen lite hela tiden då, bara genom att svänga. I vilket fall som helst så finns de på lite sådana ställen runt om i Tyskland och på något ställe i Österrike då. Och man ska bygga i München här framöver. Men jag var i Berlin och det som är viktigt när de sätter upp de här laddarna, det är att de laddplatserna, det är att du ska kunna gå och sätta dig och käka eller ta en kaffe eller jobba bredvid då. Så i Nürnberg, så där har man byggt en egen lounge. Och så finns det lite automat och sådär. Du kan få kaffe och lite fika och sånt. Men ofta så är det så att till exempel i Zürich och Berlin och Salzburg och, sådär, och även de kommande i Frankfurt, Bremen och München, så har man bredvid någon affär eller någonting. Och i Berlin så har man bredvid en saluhall nästan, kan man säga, som du både kan köpa mat och sitta och käka väldigt gott, kan jag säga. Väldigt, väldigt gott var det, courtesy of Audi där, kan jag säga. Och det som är nice med det är att när de sätter upp de här, i och med att de är batteriberoende då, alltså powercubesen, så behöver du inte ansöka om att få tillgång till nätet. För det är ju problem, till exempel här i Malmö med Tesla, så har de ju, när de hittar olika platser då som markägare kan upplåta sina Tesla-laddare med, då måste de ansöka hos Ion i detta fallet om att koppla in sig på nätet. Och det kan ta ett halvår att få det svaret, och då kan du få ett nej, sådär. Men här så kopplar de ju bara in sig med någon trefaskabel, antar jag då, till den här butiken. Och när då, så ser de ju till med internmätning då, att när det finns tillgänglig då ström, effekt till att ladda upp batterierna, då laddas de upp. Och när det inte finns det, ja, då laddas de ju inte upp då, liksom. Och sen så klarar ju de här batterierna att ladda ungefär 30 bilar då per dag. Även om du inte skulle få någon ny ström. Men de små laddas ju hela tiden då. Så, och det är ju faktiskt det som är det centrala i detta, tycker jag. Sen att det var jättestora laddplatser. Du kan till och med, om du sitter i rullstol, så kan du för en gångs skull faktiskt själv ladda bilen. För att, alltså, jag kommer ju knappt, när jag ska ladda på Ionet ibland, så liksom jag kommer ju knappt ur bilen, så tjock som jag är, för man måste parkera så nära själva laddaren liksom. Och så slår man upp dörren i någon stolpe där. Så jag behöver faktiskt inte betala för det när jag lämnade in min e-tron. Det var inte tillräckligt stor uppslag. Så här har man liksom jättemycket plats, och laddkabeln, det spelar ingen roll hur du parkerar eller var du har laddluckan. Du når alltid laddluckan, för det är en stor, och det är inte för att kabeln är jättelång och tung, utan det är för att det är en stor arm som den hänger i, som du kan gå runt med då. Den här Hypercharge-skärmen, den är dynamisk, så att du kan trycka på en knapp så den sänks ner till rullstolsnivå. Mycket bra. Och gränssnittet är Audis själva, så det är inte så lika taffligt som Hypercharge gränssnitt. Det är mycket, mycket billigare att ladda för Audi-ägare. Den är då på 3 eurocent, medan övriga får betala 5 eurocent. Och Kristoffer, här kommer det. Du kan alltid betala med kreditkort.
Nej, det tror jag inte på.
Nej, det är för bra för sant. Men då kostar det ju 5 eurocent liksom. Men det är ju klart, 5 eurocent allt är sen... Tänk om allting är en konspiration. Tänk om det är Audi som tvingade Elli att höja priserna för att det skulle se så billigt ut när man kom till Audi Charging
Hub. Jag tror inte att Audi har den makten, men...
Jag tror inte heller det.
Jag tror att du ger dem lite för mycket cred nu.
Ja, så att om man har ett Audi-kort, Audi Charging eller e-tron Charging, det vill säga det svarta är ju e-tron Charging, det är det gamla som har en leverantör, och sen det vita nya, det är ju Elli som är leverantör. Har du det så, och är Audi-ägare, då laddar du alltid billigt. Alltså det spelar ingen roll om det står Elli på det. Du laddar inte med Elli-priser, utan du laddar med Audi-priser. Om du är Audi-ägare, kan du reservera laddaren?
Ja, det tycker jag är dumt.
Det tycker jag är riktigt nice.
Ja, jag förstår det. Jag tycker att det är dumt. I min värld ska det bara vara först till kvarn.
Jag tycker naturligtvis att det inte är jättesunt att du kan reservera bara för att tillhör viss biltillverkare. Jag tycker det är coolt att de har löst reservation av en laddare.
Hur har de löst det då? Måste man vara...
Har du inte sett min video? Det går ju upp en sån här, du vet...
Har du släppt en video sån här... Jag har inte hunnit.
Det går upp bokstavligt talat ett fysiskt hinder. Så en kvart innan du kommer, när du har reserverat laddaren, så går det upp ett fysiskt hinder.
På riktigt?
Och skulle då... Okay. Ja, och skulle då bilen flytta sig... Alltså, skulle det vara någon bil som står där och fortfarande laddar? Nej, då... Så går det inte upp och förstör bilen.
Jaha, då. Är det så att man säger klockan 13.00, då ska jag vara där, så då ska jag ha den här laddaren. Det är inte så här att okej, okay, ja. Jag är där om 10 minuter, reservera en laddare.
Nej, Nej. Det kan du inte, kan inte ens ha den låga framförhållningen. Jag tror det var 45 minuter. Vi skulle ju filma det och vi skulle ju boka den här laddaren. Vet, vi hade ju inte riktigt tid då att vänta de 45 minuterna, trodde vi. Men vi löste det genom att helt enkelt gå och ta lunch den slotten där. Men så vi fick boka 45 minuter framöver då. Och sen så efter en halvtimme då så gick vi ut och då kördes den upp då. Står det en bil och laddar, då går den ju inte upp, utan när den bilen flyttar på sig, då går den upp först då.
Kan den laddningen avbrytas för att nu ska det komma en Audi och ladda här?
Det var ingen korrelation däremellan, upptäckte jag. Alltså det vill säga, bokningssystemet är ett helt eget system och laddningssystemet är ett helt eget system. Skulle det vara så att någon bara parkerar bilen där och ge blanka fan i någonting, så kommer ju den platsen vara, den kommer ju vara upptagen även om den är bokad sådär. Så det var inte så att det kommer stora larmsignaler här, bara flytta på det liksom. Däremot så i Nürnberg så har de ju egen, där har de personal på plats som liksom tar hand om det. Där kan du till och med lämna nyckeln till den personen så den kopplar in bilen, sen ställer du sig och sitter och jobbar i lunchen, och sen när bilen är färdigladdad då flyttar den personen bilen och lämnar tillbaka nyckeln till den som sitter och jobbar. Sen kan du sitta och fortsätta.
Det vill jag ha. Det känner jag direkt bara. Ja tack. Ja, gud vad skönt.
Ja, tack. Ja, tvättar du så här, så tvätta gärna framrutan också.
Ja men absolut. Det är en service jag gärna betalar för.
Om man var markägare längs autobahn eller för den delen längs E6an här i E4an i Sverige, då hade jag ju lätt öppnat. Då hade jag ringt till Harris på elmacken. Bara, ska vi göra något ännu större? Och så hade man liksom öppnat en liten restaurang. Och så hade man personal där som tog hand om bilen. Och tvättade bilen medan du satt och käkade.
Så kommer ut en halvtimme, 45 minuter senare. Du har full laddning igen. Bilen är nytvättad. Allting är bara prima. Du har inte behövt bry dig om laddstrul eller någonting. För det var det någon annan som löste liksom.
Och så ligger det kanske en godispåse bak till barnen och, ja, och så här vattenflaskor. Så tänk vilken premiumkänsla.
Ja, då skulle man ju kunna betala 7 kronor kilowatten. Liksom.
Visst hade man gjort det, ja precis. Ja. Oh, liksom, du vet, gratis tvätt om du laddar liksom 45 minuter typ så. Ja, så det var en upplevelse. Sen är det ju allting som, alltså Audi, de har ju en viss design också. Det är ju väldigt så här metall och perforerad plåt, alltså lite som deras handel och sånt också. Så det var en väldigt unifierad upplevelse. Helt klart positivt överraskad.
Ska vi prata om Göteborg?
På tal om att vara positivt överraskad. Ja, nu vill jag verkligen veta om vi var positivt överraskade.
Positivt
här
överraskade. Ska vi börja med den tråkiga bilen? Eller tråkiga, det är ju den bilen som ska bli den stora volymen, tror Nio. Nio EL6 har lanserats. Det här är en bil som är lite mindre än EL7. Den är inte lika lyxig. Den ska vara lite mer Tesla Model Y-storlek så, och lite mer konkurrent där. EL7an som både du och jag har kört och vi har pratat om i podden, den har ju luftfjädring och det är lite mer Q8-konkurrent så, även om den inte når helt upp där. Medan EL6 är ett steg ner, det är ingen luftfjädring, den är inte lika snabb, inte lika gott om utrymme och så. Jag har fortfarande 0-100 på 4,5 sekund så det är inte hela världen så. 529 km VLTP räckvidd och vi har motor på 360 kW, fyrhjulsdrift som standard, sådana saker. Dragkrok har du också, 1200 kilo, lastvikt 75 kilo, massa sådana här standardsaker. Och rent siffermässigt så sticker den inte ut något märkvärdigt, utan det är ju just det utrymmet som man märker att det är Nio, för Nio för mig i alla fall har ju blivit väldigt synonymt med stort och rymligt baksäte. Och det är det verkligen i EL6an. Jag hade ju Kristoffer från Allt om elbil med mig och han är ju ganska lång, han 192 eller något sånt.
Nej, provocerande, välproportionerlig man alltså.
192 är väl översnittet i och för sig.
Jo, men alltså han är ju... Ja. Nej, ja. Vi tar det i nästa podd. Att vara Kristoffer... Från alltomelbil.se.
Han upplevde att baksätet var bra. Och det säger ju en del med tanke på att han upplever det inte i någon annan bil. Sen har ju han också valt att anpassa sig liksom med just sin längd. Jag som är 180 och känner mig som en liten myra bredvid honom. Jag satt ju riktigt bra i det där baksätet. Och det är inte många baksäten som jag har suttit bra i. Ofta så är det ju väldigt höga knän och det upplevde man inte här. I förra miljön så är det ju mycket samma som i övriga 9-bilar, ingenting konstigt. Det fanns ingen bakrutetorkare på bilen. Det är ju standard på bilar nu för tiden av någon all.
På
EL6:an.
Åh herregud. Ja, jag satt för det. Jag satt så hur den såg ut framför mig. Den är ju, det känns ju som att den kommer samla på sig rätt mycket skit bak.
Den har ju en vinge där och, det, och där uppe och så är det ju ganska sluttat tak och det behövs ju inte för aerodynamik och allting. Men det roliga med det är ju om vi går till den bilen som faktiskt är intressant, ET5 Touring. Den har ju samma bakruta, samma vinge, men den har bakrutetorkare. Då blir man så här, men jaha, så en bil behöver inte, den andra bilen behöver. Ja.
Vad är det vi behöver bakrutetorkare till? Det är en sak som, det här med att vi inte har torkare på sedaner, det är ju bara båg. Alltså, när det spöregnar där bak ser man ingenting.
Nej. Och många menar ju på att ja, men, skåpbilar har ju ingen, det är klart att det funkar. Ja, det är klart att det funkar, men vem har någonsin tackat nej till att se bättre bakåt?
Ja, det är ju, och skåp, alltså då har du ju förväntningar. Det var ju det dummaste någonsin.
Jag vet när jag pratade om Honda Ioniq 5 så var det någon som kommenterade att ja, men det behöver man ju ändå inte. Man ser ju ändå genom backspelarna. Förvisso, men det är ju bara dumt att tacka nej till mer sikt.
Fast, alltså, jag har sett många som av någon outgrundlig anledning missar blåljustrafik som ligger precis bakom.
Ja, det har man ju sett i trafiken ganska många gånger.
Ja. Och gör man det för att man sitter i en skåpbil så är ju det liksom ett, ja, det är ett nödvändigt ont med en skåpbil. Så jag tycker att skåpbilar, för det första, varför har skåpbilar en spegel i mitten?
För att det är chassin som inte används som skåpbilar från början. Jag har ingen aning. Eller det går att kanske att göra om dem till flak.
Nissan Ariya och många andra, ja, så är det säkert. Nissan Ariya och många andra har ju faktiskt kameror så att du kan trycka i så att backspegeln blir en skärm och så ser du då från bakkameran.
Nissan Ariya tyckte jag just att den funktionen var ganska dålig. Jag tyckte inte jättemycket om den där. I Renault Megane E-Tech tyckte jag att den var helt fantastisk.
Nej, jag gillar inte alls den Nissan Ariya. Jag vet att det blev någon konstig, ja, vinkel, precis, som inte kändes trygg. Och sen hade ju den tillräckligt stort bakruta för att man faktiskt såg ut, så det var bättre. Därmed Polestar 4 har de ju helt, då har de ju den lösningen ju. Den borde de ha alltid. Nej, det är klart man ska ha en backspegel. Herregud vad dumt. Och man vill kunna se ut. Och nästa är ju det här med liksom smuts som stänker upp på bakrutan och det spelar inte så stor roll vilken vinkel det är där faktiskt. Men det, jag tror höjden har väl en viss skillnad.
Ja, det finns säkert massa saker som spelar in, men just i stunden när det kommer mycket snö, när det kommer mycket regn eller någonting, då hinner det inte rinna undan. Och då är det skönt att ha en arm som löser det där. Och det är ofta då jag saknar det.
Ja, det är typiskt så att man saknar regnhjälpmedlet när det regnar.
Ja, men precis. Och jag vet inte om det bara regnar i Sverige och inte i något av de andra länderna, Kina och Korea, som framförallt som vi klagar mycket på här nu. Men
så är det nog. Jag tror inte vi har det liksom, visst, det finns verkligen skyfallssäsong och sånt ju, naturligtvis. Men det här att vi traska så mycket motorväg i dåligt väder, det är nog en ganska nordisk grej, tror jag.
Ja, vi är ett ganska stort land som inte har så mycket folk, så att då blir det ju väldigt mycket landsväg. Men ska vi prata lite om ET5 Touring istället?
Det gör vi, mycket roligare.
0-100 på 4 sekunder, 560 km VLTP-räckvidd. Bilen är 4,79 meter lång och det är som sagt en elbilskombi. Det här är ju det som vi har väntat på. Äntligen kommer kombin. Så gjorde jag en video om det och en av de första kommentarerna var: men gud vad liten, den där är ju helt värdelös. 450 liter kombi har vi. Och den är ungefär i storleksmässigt som en Volvo V60. Men på grund av det här sluttande, kommer vi tillbaka till bakrutan. De har ju en bakruta som sluttar som en V90 ungefär. Vilket gör att vi tappar ju väldigt mycket av det fyrkantiga utrymmet i bilen då. Och väldigt mycket last. Många har ju klagat på V90 att den var väldigt lite för sluttande bakruta. Och här har man tagit den i ett V60-format. Så att det är tråkigt att man har inte maximerat utrymmet i den kombi som man nu gör. Men det är ju kul att det faktiskt är en kombi och inte bara massa SUVar. Och ET5, det här var, vi körde ju inte bilarna, de fick ju bara stå i ett rum och titta på, men Du har ju kört ET5, så jag gissar att du har lite mer input på hur den här bilen är att köra. Nio menar ju på att det här är ju en kombi i premiumsegmentet. Och alltså kvaliteten känns ju bra. Jag tycker ju om Nios interiör och så. Det är ju inte så mycket billig plast och det. Men det märktes ju att det var en betydligt billigare bil än EL7 och ET7 som jag har kört tidigare.
Ja, men det är ju så att ET5 har ju väldigt svårt att hävda sig på marknaden. Vi har egentligen alla nackdelar av att vara ett nytt kinesiskt bilmärke. Men inga av fördelarna från EL7 och ET7. Och du har exakt samma fyllekaja till körassistans.
Precis, för den här har ju fortfarande LiDAR-sensorn på taket och alla 33-sensorer eller vad det handlade om. Och den har ju också batteribytartekniken. Vi ska prata om lite mer om den sen, för den är ganska intressant med vilka uppdateringar de har.
Ja, men, nej, men det är ju så att ET5 är ju ingen, det är inte en bil som jag hittar egentligen ingen. Själva ET5 hittar jag ingen USP med alls faktiskt. Den har, det skulle ju vara batteribytare om man anser att det är en USP.
De kallar det ju sportcoupé.
Ja, kan de göra. Den är inte skönare att köra än någon annan bil sådär, som den står ut. Jag menar, vi har typ Atto 3 är ju skönare att köra liksom.
Ja, fast en sportcoupé kanske inte ska fokusera på komfort framförallt.
Nej, men jag menar inte riktigt komfort så. Jag menar, där tror jag menar körkänsla. Alltså den är ju ganska vagt begrepp. Men du vet, när man sitter i en bil och så kommer det ju någon känsla antingen av att oj vad den här är rolig och liksom aggressivt köra, eller oj vad den här är ändå skön att köra över gupp. Ja. Alltså du vet, du har ju olika saker, olika känslor, men det här det finns ingenting här riktigt. Det är bara en bil liksom så. Ja, det finns inget som står ut. Ja. Om vi nu ska säga det. Sen kan ju det vara bra, kan det ju vara bra kompromisser liksom, att den inte behöver inte stå ut, men det här är ju inte en bil som heller har en USP av att inte behöva stå ut. Alltså bilar som bara ska vara så här generellt jävla genomsunda, typ Kia bilar liksom. Då, det är ju en USP i sig. Det har vi inte på femman här. Jag tyckte ju ET5 också var den var lite trång. Nu är jag ganska stor, men jag hade svårt att liksom justera ratten till en nivå som jag kände var skönt att
ja, men det kan jag hålla med om. Jag vet ju när jag körde EL7 så klagade jag på det också, att ratten inte gick att justera så mycket. Jag tycker att det kan nog vara mycket nio överlag, att det är svårt att justera.
Ja, så kan det vara. Men då har man liksom EL7, framförallt ET7 har så mycket andra så här, känsla av fördelar som gör liksom att ja, men som helhet så är den riktigt trevlig, sån här som att du inte använder körassistanssystem. Men det är ju, i alla nio bilar så jag som är en person som använder körassistanssystemet, så diskvalificeras alla de bilar från inköp helt och hållet, för att det går inte att använda det systemet. Hela det här tjutandet och tutandet och herregud, allt sånt liksom, det kan man delvis acceptera med en sån fantastisk bil som EL7 är. Men om du inte har det som ET7 är det ju, alltså sedanen då, tänker framförallt på. Om du inte har den stora vräkiga känslan, då har du ju egentligen ingenting hos Nio mer än batteribytandet. Och ja, är det någonting med batteribytarfunktionen där i uppdateringarna som kommer väga upp det här nu då?
Det kanske det är. Jag känner att jag vill prata klart om kombin innan vi går över till batteribytarstationerna. Även om det var en jättebra övergång så tänker jag såga den. För det är ju som sagt kombin som är den stora nyheten här, och det behövs ju. Nu får de ju en USP om inget annat på ET5. Den får dra 1400 kilo. Och det är väl lite tråkigt.
Är det tråkigt?
Ja, men 1600 hade varit nice. Aha, men 1400 okay. Är fortfarande bra.
Du är aldrig nöjd.
Nej, jag är aldrig nöjd. Men, ja, men alltså 1600, då hade jag varit nöjd. Men så kul ska vi ta det. De har också ganska många roliga funktioner, får man väl ändå säga. När bakluckan är öppen så kan du fälla ut krokar för att hänga påsar. Eller de föreslog en våtdräkt som hängde på tork. Men samtidigt får kroken bara ha max 2 kilo. Jag vet inte, en blöt våtdräkt väger mer än 2 kilo. Men de hade det som förslag. Och sen finns det också lampor på sidorna om i kombin. Så att du ska se kombin, det är inget konstigt. Men en av de här gick att ta loss så att du kunde använda den som ficklampa istället. Och det är ju en jättesmart grej. Och sen så kunde du ju trycka och justera där så att den lös med SOS signalerna istället. Så du har ju alltid en ficklampa med dig i bilen. Det tyckte jag var en smart lösning. Och sen som sagt, batteribytar finns ju även här. Priset då börjar på 576 000 kronor. Det är ett bra pris. Ja, men nu är det Nio, så det är det exklusive batteri, förstår du. Då får du bara bilen, du får ju inte batteriet.
Kristoffer Gullin, din teaser.
Vill du ha batteri, då är det 75 kWh för 706 000 kronor. Eller om du vill ha ett 100 kWh batteri så är det 816 000 kronor.
816 000?
Då får du en kombi med ett 100 kWh batteri. Fast Nio vill ju att du prenumererar på batterierna. Och då är det 1800 kronor för 75 kWh batteri. Eller 3000 kronor för 100 kWh batteri. Utöver de här 576 000 kronorna då.
Hur lång är ET5? Har vi den?
Ja, det, eller ET5 Tourer.
Ja.
Den är 4,79 meter.
Alltså det är så svårt att se varför jag inte bara skulle köpa en Polestar 2 då.
För att en Polestar 2 inte är en kombi.
Fullutrustad på 759 000.
Du tyckte ET5 var trång och föreslår en Polestar 2. Alltså jag bara, hur tänker du där?
Okej, okay, Skoda Enyaq då. 734 700 fullutrustad.
Ja, jag skulle ju hellre köpa den.
Ja, okej. Okay. Det är ju huruvida man sitter fram eller bak, tror jag, va? Men Polestar 2 är ju en otroligt fin bil att köra.
Och köra, ja.
Ja.
EL6an som ska tävla mot Model Y börjar på 639 000 exklusive batteri då. Ja. Och sen är det ju 1800 eller 3000. Alternativt så köper man batteriet för 769 000 eller 879 000 kronor. Det är ganska mycket pengar.
Det är ganska mycket pengar. Men det är som vanligt. Den lär väl vara 100% skönare än Model Y att köra i alla fall. Bortsett då från att du har fortfarande full karriär till assistanssystem.
Alltså jag körde en 2022-as Model Y häromdagen.
Ja.
Gud vad de har förbättrat.
De har det.
Okay. De har ju förbättrat den. Har du bara kört Model Y 2021?
Ja.
Ja, då förstår jag. För från 2022 och framåt så är det mycket, mycket bättre.
Ja, okay,
alltså det är märkbart både på ljud och på komfort.
Ja.
Du behöver köra en nyare Model Y.
Jag behöver uppdatera min kunskap lite, men det...
För 2021 är ju hemsk.
Ja, den är hemsk, tack. Det är ju utmanande att prova när man är inte speaking terms med Teslas pressmänniska. Det är en sak som är säker.
Ja, det håller jag med om.
Ja, det är, men du... Jag hör ingenting som gör att jag känner att E9s framtid är säkrad.
Nej, alltså du som inte vill ha en kombi mer än ingenting annat, då är det här ganska ointressanta uppgifter. Och
men jag menar,
det här med powers...
Är kombin...
Tänk på att det är en svensk podd här nu, och är... i kombilandet.
Vad jag försöker få reda på här, som jag känner att vi inte har lyckats svara på, är ju att är kombin... Den här lådan där bak, är den en tillräckligt stor USP för att Nio ET5 Touring, att som gör att Nio kommer börja sälja bilar i Sverige? Det är ju det som är kärnfrågan här.
Jag tror att den här kombin är för liten för att svenskarna ska vara nöjda.
Ja, okej. Okay.
Jag tror att de skulle behöva nå upp till åtminstone 500 liter för att börja konkurrera. Jag tror att 450 liter, visst, och sen har du ju, det är ju bara upp till hatthyllan, sen har du ju...
Fast den slutar rätt hårt ju.
Den slutar sen. Rätt hårt.
Ja, och det är ju det...
Och då tappar man ju mark.
Ja.
Jag tror helt enkelt att kombin är för liten och sen att det är ett kinesiskt varumärke som gör att vi svenskar kommer inte våga köpa den här bilen.
Nej, för om vi ska köpa en kombi från ett kinesiskt varumärke som är ganska liten, då har vi alltså MG...
Det är ju MG5, absolut, men det är ju helt olika bilar.
Ja, det förstår jag ju, men om vi bara vill ha en kombi, elbil...
Om elbilskombi är det enda vi är ute efter, då finns MG5, absolut.
Ja.
Men det här är ju en annan typ av bil.
Exakt, men är det den typen av bil... Jag menar, finns marknaden för liten kombi för premiumpris på ett bilmärke som vi inte har någon relation till?
Bilen har absolut sin plats. Jag tror att det är problem med märket. Mm. Det är det jag tror. Många kommer nog vara mer än villiga att betala de här pengarna för att få en vettig elbilskombi. För det är en vettig elbilskombi. Problemet är väl att den laddar fortfarande långsamt vid snabbladdning för att de vill att du ska byta batteri.
Just det, den också. Vi är ett år ifrån att ID7 kombi ska lanseras.
Ja, men den ska visas upp nästa år och så kanske den kommer börja levereras 2025. Mm. Den här kommer du kunna få innan 2023 är slut.
Okej, okay. Ja, nej, det är ju en fördel.
Sen om man bor i Stockholm så är det massa bra nya grejer med Nio här nu. För att nu ska de komma med nya power swaps i Stockholmsområdet. Vi får en i Enköping om bara 1-2 veckor. Vi får en i Stockholm Frihamnen runt augusti tror jag det var. Och också runt augusti-september så får vi i Arlanda stad. Så 3 nya i Stockholmsområdet. Vilket gör att bor du i Stockholm utan möjlighet till laddning så kommer du kunna köpa en Nio och åka och byta batteri för att tanka istället.
Det där, Kristoffer Gullin, tror jag är lösningen på så mycket. För det har jag insett här nu att de här att byta batteri längs motorvägarna på det här sättet som man gör med Mantorp och
Varberg och Mariestad. Och
exakt. Det handlar ju så mycket om att hur ofta gör vi det? Och när vi gör det så ska vi väl, vill vi ändå stanna och ta en kaffe. Och det var som när jag testade min, jag körde in där och jag var ju väldigt nördig. Så att jag fick ju parkera först min EL7. Och gå på toa och sen köpa kaffe och sen köra in där samtidigt som appen tjatar att det är min tur nu. Att jag måste köra in annars missar jag min tur. Alltså hela det momentet tog ju längre tid än själva batteribytet. Men att köra liksom för att du behöver få att du kör runt i Stockholm där och du behöver helt enkelt som tidigare då, om man har bil i Stockholms innerstad. Du behöver köra och tanka någonstans där helvetestimmen någonstans efter att du har lämnat och hämtat barn och så vidare. Där är det inte så himla skoj att ställa sig och ladda i 30 minuter. Att köra då i Frihamnen och byta batteri, det är ju hur lyckat som helst. Så det tror jag mycket på. Det tror jag väldigt mycket på faktiskt.
Ja, jag håller med. Det är ju det jag har sagt hela tiden. Liksom, att de behöver ju komma in i städerna. Så att om man inte kan ladda hemma. Jag menar, jag som pendlar till Stockholm 3-4 dagar i veckan. Hade jag en Nio skulle kunna bara svänga förbi och byta på vägen hem eller någonting sånt. Jag menar, vadå ladda hemma? Skiter jag fullständigt i, för att nu är mitt problem löst. Liksom.
Ja. Ja, hade du. Visst, du hade verkligen löst det direkt.
Ja, ja. Alltså. På en gång. Ja. Men, jag ska inte säga men som att det är en stor grej, för att det kommer inte vara aktiverat vid start. Men, den här i Frihamnen kommer vara en 3.0. Nio Power Station 3.0 någonting. Och det är nya uppdaterade saker som ska kunna ladda, byta batteriet på 4 minuter istället för 5 minuter. Så de har fått ner det där.
Just det.
Man har också byggt, den nya stationen är större så man får plats med 20 batterier istället för 13 som det är idag. Och här kommer din coola grej. De har möjlighet att använda den här stationen som ett batteri för nätet.
Snyggt! Snyggt.
Den möjligheten finns med 3.0-stationerna så att de kommer kunna använda de här 20 batterierna som finns för att avlasta nätet i Stockholm om det skulle behövas. Det kommer inte vara aktiverat vid start. Jag vet inte om de kommer göra det ens, men när jag pratade med deras power, head of power eller vad hon hade för titel, då berättade hon det att den möjligheten finns med de här nya 3.0-stationerna.
Ja, riktigt snyggt. Som en lastbalansering av elnätet.
Precis.
Det kan man dessutom få rätt mycket pengar för. Om du har så mycket kraft in.
Tänker vi en powerstation med 20 batterier, säg 10 75 kWh och 10 100 kWh. Det är ju fortfarande alltså, ganska många kWh som bara ligger där.
Det beror på. Det gör det verkligen. Det som är just när det kommer till sån frekvens balans och sånt, hela den tjota ballongen, då handlar det också om vilken effekt man har. Så man kan skicka ut den där samlade effekten från de batterierna, hur snabbt och in och ut då. Så det är ju frågan om de
tidigare stationerna som är idag tror jag ligger på 2 megawatt.
Ja, de 2 megawatt. Varför de 2 megawatt? Ja, för de har laddar också. Ja.
De har laddar också. De är på 180 kilowatt.
Just det.
Och de kan ju även icke-9-bilar använda sig av.
Ja. Har de 2000 kilowatt så kan de verkligen koppla på sig på det redan nu. Jag tror det krävs att man har 100 kilowatt nämligen anslutning. Jag tror inte det var mer än så. Så att det är ju en jättestor grej. Så det är ju mer det här med att vanliga människor med husbatterier inte kan hänga med på det tåget för att man helt enkelt inte har för för stark anslutning då. Det ger, spelar kvitta liksom. Mm. Men med det så var intressant. Jag får ju nästan, jag hängde ju i Berlin när ni var i Göteborg. Så jag får väl ta en special tur bara för mig där och få det där förklarat kanske.
Ja, jag gissar att det är det som du är mest intresserad av. Inte lika intresserad av bilarna.
Nej, uppenbarligen inte. Jag har faktiskt tänkt allt mer och mer på det. Och ju mer jag har pratat med kollegor i branschen, det här med körassistanssystemet. Jag har träffat en annan kollega i branschen här nu och så tog jag upp det och han bara, åh vad skönt att du säger det, jag trodde bara det var jag liksom. Men det där verkar vara en sån här grej som det är så illa fungerande så att när vi testar det så tror vi ibland att det är oss det är fel på eller att det är fel på bilen för att det kan inte fungera så illa. Men sen nu när man börjat prata med andra journalister så, jo, den är ju sån.
Alltså, första gången jag körde en 9, en ET7, då spelade jag in massa videos på den och de videorna släpptes ju aldrig för att det var så mycket som strulade.
Ja.
Så att jag fick ju låna en ny ET7 och göra om alla mina tester sen.
Ja.
Och då fungerade det ju delvis bättre, men då var ju en autopiloten just en del av de grejerna som skulle ha förbättrats, vilket det inte hade då.
Det hade du inte, nej, så är det ju. Vet du vad som inte har förbättrats heller?
Vår dåliga timing på det här med tid.
Yep.
Vi är helt värdelösa på
det. Vi ligger över 18 minuter här. Ja, 16 i alla fall. Men, så det är dags att avsluta. Tack för att ni lyssnade på detta. Denna kära podd. Vi har också ett tack till avsnittets sponsor som är Kempower.
Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modulära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com/sweden för en smidigare laddupplevelse. Ladda med Kempower.
Tack för det, Kempower. Ni hittar Kristoffer på kristoffer@elbilsveckan.se och mig på se@elbilsveckan.se. Hitta också alla avsnitten på elbilsveckan.se, show notes där. Och med det tackar vi för visat intresse. Hej!
Hej på er!